Niklas.
Hallå Oskar.
Vi har läst The Shards av Bret Easton Ellis.
Yes.
Och de flesta känner ju till honom.
Ja.
Eller? Men han har ju, han är mest känd för filmen American Psycho, skulle jag säga.
Ja.
Eller hur?
Ja, precis.
Han var väl typ lite, han hade väl någon producentroll där eller något också, va? Han var inblandad.
Ja, det var han säkert.
Eller hur? Det var inte bara att han har skrivit. Jag tror att han var mer inblandad än så.
Jag tror att, jag har ju sett lite på YouTube-intervjuer och sådär. Han berättade, i någon intervju så berättade han att han hade skrivit ett manus, filmmanus, av sin, av American Psycho.
Mm.
Och det var så likt filmmanuset som de använde när de gjorde filmen American Psycho. Så att det blev någon... det blev någon juridisk grej där, för han tyckte ungefär att det var samma, men han sa också det att ja, men det är liksom American Psycho, ska man göra en film av den så får man välja liksom de bitarna som går att göra film av. Så även andra som hade skrivit hade gjort film
hade
av,
valt det också.
Hade, de hade valt samma scener. Precis. Och det är liksom, så det var ju inte plagiat på något sätt. Nej. Eller det var inte. Det var ett konstigt helt enkelt, va?
Bret Easton Ellis skriver, förra gången vi talade om honom, då hade ju vi läst boken White.
Ja.
Och den var, tyckte vi båda var ganska cool liksom.
Ja, det var
intressant.
Cool.
Ja. Men Bret Easton, och den var ju inte lika, den var inte lika bokig.
Nej, det var ingen roman.
Nej, men precis.
Det var ju liksom,
jag, du hör ju hur lärd jag är. Ah. Bokig, roman. Bokig,
liksom. Ah. Nej, men bara säga sakprosa eller vad fan man nu ska säga. Liksom.
Men han
mycket om Donald Trump. Ah. Det handlar ju om Donald Trump.
Men han skriver ju på ett sånt sätt som, inte, som jag kan tänka mig inte alltid är så lätt att filmatisera.
Mm.
Det är mycket inre monolog. Liksom.
Ja, verkligen.
Det är ju, jag skulle säga att det mesta i hans böcker är en inre monolog.
Ja, händer i karaktärernas huvud.
Ja, precis.
Så är det verkligen med The Shards.
Exakt, det är det jag tänkte säga. För att The Shards som vi har läst, det tänkte jag på när jag läste den. Att fan, undrar om Brett tänker att det här också kan bli en film.
Mm.
För det är många scener som har liksom en filmkaraktär i sig.
Mm.
Alltså det är många scener som man tänker liksom att ah, men det här hade gjort sig bra i film.
Mm.
Men... även fast jag tänker så passar inte hans stil med film ändå.
Nej.
Så jag får två väldigt splittrade. Det är som att han vill göra en bok som lätt kan bli en film, men att det passar inte med hans stil, så att han lyckas inte med det i alla fall.
Mm.
Någonting, ja, jag kan inte beskriva bättre än vad jag tänkte. Men...
Han är ju en filmnörd själv, så det är oerhört många referenser till filmer.
Ja.
The Shining i The Shards kommer ju tillbaks hela tiden. Jag läste också en, jag kom på mig att men fan, jag har ju bara läst White. Som vi läste förra gången, och American Psycho, det är det jag läste.
Jag läste American Psycho, Glamorama, och så började jag med Luna Park, men jag vet inte vad som hände. Jag kanske tappade den boken på en buss eller något. Jag har bara påbörjat den, så jag, men jag vet, det var så länge sedan, så jag kan inte svara på vad det är som har hänt.
Jag läste ut Luna Park också i veckan, för jag tänkte, jag blev så nyfiken på den, för han liksom, han hittar ju på att han har en familj, han hittar på att han ungefär blir ihop med en filmstjärna, en kvinnlig, och att han har en son med henne och en styvdotter, så här. Så det är liksom, vad ska man säga, autofiktion, ja, verkligen fiktion och meta liksom, och så i Luna Park så kommer hans gamla spöken från hans tidigare böcker tillbaka. Så bara, det är en jävligt konstig bok, måste jag säga. Men jag tyckte den var intressant. Han leker ju med sig själv väldigt mycket som en karaktär i det han skriver nu på den senaste tiden.
Om man ska sammanfatta hans författarskap, så skulle jag säga att du kan inte lita riktigt på berättaren.
Absolut inte.
Nej, det är en grej som är genomgående i hans böcker. Och att han också leker väldigt mycket med det här konceptet. Vad är riktigt? Vad är författarens röst? Vad är fantasier? Vad är rollpersonernas fantasier? Alltså han håller dig hela tiden lite osäker på vad det är som händer. Och det, så är det ju American Psycho också.
Liksom, ja,
det, den är ju svårtolkad och ambivalent. Och det är det som gör det så bra. Liksom. Men, och den här senaste då som vi ska prata mer om, The Shards, där är det verkligen, skulle jag säga, att han har destillerat detta.
Mm.
Att han leker väldigt mycket med vad som är verkligt. Mm. Och vad som är en bok och vem författaren är och vad är en biografi.
Mm.
Det, är ju, det här är ju väldigt postmoderna idéer då, om man ska säga vad det är rent konstnärligt.
Mm.
Så är han verkligen en, kan man säga så? Han är en klassisk postmodern författare.
Jo, men det kan man nog säga. Det är väl den etiketten han har fått. Sen vet jag att om han själv tänker på sig själv som postmodern. Sådär,
men nej, men nu menar jag inte det som skällsord, utan nej, nu menar jag det liksom...
Nej, men som är det här som, något som beskriver vad han gör. Och ja, det tycker precis, jag är korrekt. Liksom,
som om du slår upp postmodernism i en konstbok och så säger de, ja men det här är skillnaden. Det här där, det är det jag menar liksom. Kan du berätta lite, bara för att vara pedagogisk, liksom, vad betyder Bret Easton Ellis för dig? Jag tänker att vi börjar lite bredare och så går vi in i boken ju längre samtalet pågår, så att säga.
Jag har två läsupplevelser som jag minns väldigt tydligt från när jag var 20.
Mm.
Och då kom jag ihåg, då läste jag Elementarpartiklarna av Michel Houellebecq, och så jag tror det måste ha egentligen börjat med att jag såg American Psycho, filmen American Psycho, som kom då ungefär när jag var 20, för 20 år sedan eller ungefär. Men jag får nog fan läsa den boken också. Och så kommer jag ihåg hur American Psycho är ju en ganska brutal bok.
Mm.
Det är liksom, dels är det rent pornografiska beskrivningar ibland. Patrick Bateman ligger ju runt och liksom sådär. Men det är också liksom brutalt hårda sadistiska mord som är väldigt deskriptiva och explicita. Det vill säga att de är väldigt tydliga och liksom inga no bars hold eller vad man säger.
Jag tror att Brett beskrev i White att när han skrev American Psycho, då var han ihop med någon sån finanssnubbe.
Ja,
som var liksom bara sånt riktigt Wall Street-as. Liksom.
Mycket kokain.
Ja.
Och så är det ju det där fetischistiska draget i hans skrivan också, att han beskriver vad folk har på sig hela tiden och vilka märken det är. Liksom. Det är väldigt så här, ja det är ju fetischistiskt på sätt och vis. Eller liksom, hur som helst, den boken den påverkade mig ganska starkt, tror jag. För jag kommer ihåg att jag rev sönder exemplaret jag hade.
I vrede?
Ja, i någon slags vrede och liksom förvirring kanske. Så här. Jag misstänker att jag var full och kom hem och tyckte att boken var ful, vilket jag tyckte den var. För den såg ut, jag hade den i en slags... vad ska man säga, en slags skolutgåva nästan, så den hade inte skyddsomslag utan, och så hade den glansigt hårt omslag då, och så var det en bild från filmen på något sätt, jag tyckte den var så jävla ful, vilken ful bok tänkte jag, så slet jag sönder den,
så var du full och
irriterad, konstig,
gick
liksom
in helt i en konstig värld.
Precis.
Där den måste förstöras. Men det skulle jag säga är ett väldigt bra betyg för en bok. Att om man börjar liksom agera utanför det normala på grund av boken, då har den påverkat den djupt.
Då har den påverkat den djupt, ja. Så, och filmen tyckte jag ju var, jag tyckte den var fantastiskt bra, filmen också. Boken läste jag ju då, och så där är det, och sedan försökte jag nog läsa några av hans övriga böcker, framförallt Glamorama som kom för några år sedan. Men den tyckte jag, hela idén med den är så jävla dum. Den handlar ju om att fotomodeller ska vara terrorister. Jag tycker det är
kokain i det.
Exakt vad jag tänkte.
Det är
så jävla kokainigt. Ja. Och frågan är, jag vet, man kan ju inte lita på allt när det kommer till Bret Easton Ellis, som han är den här, han är en jävla spjuvare liksom. Mm. Så, men jag tror han knarkade loss ganska mycket under den tiden.
Den är ju då, den är nästan oläsbar. Hans referenser till varumärken, det ballar ur så att det blir komik i Glamorama.
Mm.
Det är liksom sidor med varumärken och låtar och kläder och bara liksom, ja, men det är liksom han har ballat ur på det. Man får tona ner det. Går man över gränsen med den typen av referenser, då blir det ju komik till slut.
Ja, han blir ju en, vad säger man, han blir ju en pastisch på sig själv, eller vad, hur brukar man uttrycka det? Liksom, ja,
att men det är också så här väldigt Andy Warhol-inspirerat. Liksom. Ja. Campbell's soup. Liksom.
Ja, ja.
Att det är så här, tror jag. Mm. Liksom. Vild spekulation såklart.
Men jag kom på en grej när det gällde Luna Park, hade jag också läst, och den tycker jag faktiskt var ganska bra. Men jag kom att tänka på vad Ellis handlar om väldigt mycket. Det tänker jag handlar om aggression.
Mm.
Nu kanske man kan gå in på senare.
Ja, vi kommer dit. Jag får bara berätta en upplevelse innan. Jag var och såg American Psycho på bio strax efter premiären med en kompis.
Mm.
Och vi var inte så gamla då.
Mm.
Så när det var så här helt absurda mordscener, så liksom brast ju vi ut i häpet garv liksom.
Mm.
Varför det var så jävla stört.
Mm.
Och då satt det en stor mörk fransman.
Mm.
Tänkte jag liksom en sån vad ska man säga, typ en muskelknutte person liksom.
Mm.
Så, med en tjej.
Mm.
Och då hörde man han mumla på franska bakom och bara crazy, le crazy Swede. Sådär liksom. Mm. Han tyckte att vi reagerade helt fel.
Mm-hmm.
Det var hemskt. Liksom. Mm-hmm. Vad ska ni garva åt det här, era svin? Liksom. Så han satt där och mumlade.
Han förstod inte att filmen var väldigt ironisk.
Nej, jag tror inte att humorn gick hem där. Utan han såg ju det för vad det var. Liksom. Mm-hmm. Han hade ju ingen abstrakt tolkning av det. Utan han liksom bara, så att jag glömmer aldrig det där, att han satt och mumlade på franska bakom oss. Och mm-hmm. sådär, liksom. Mm. Men jag läste nog, jag minns inte, jag tror jag läste boken innan filmen, men det var så länge sedan så det kan jag inte svära på.
Mm. Jag kommer ihåg att vi talade om boken, eller i vår kompiskrets talade vi om boken, för jag tror att väldigt många andra i bekanta just faktiskt läste den boken.
Ja. Men det var vad jag kan minnas i alla fall, så älskade jag det då och tyckte att det var jävligt nytt och fräscht liksom, att man inte vet vem Patrick Bateman är och liksom sådär. Och så var man impad liksom, att bara tänka att ett visitkort kan betyda så här mycket.
Mm.
Och så blev det liksom ett stående, man påverkades åtminstone, ja, det blev liksom stående sådana saker man säger. Som jag brukar alltid säga, och det hände nog senast typ förra året, att ja, men jag måste dra. Och om någon frågar mig, vad ska du göra? Jag måste lämna tillbaka lite videofilmer. Jag säger det fortfarande. För jag liksom påverkat mig. Det är liksom en av mina sticks som är därifrån. Liksom. Och jag tror det var senast kanske ett år sedan.
Shit,
Och då man måste säga det och gå. Det är det.
Mm.
Det är det som är.
Mm.
Man ska inte säga det och vänta på typ ett skratt.
Nej.
Man måste säga det och gå. Mm. Eller säga det i en telefon och lägga på.
Mm.
Det är då det där är det. Ja, men ja, det var åtminstone ja, så att han har ju varit en del av våra liv.
Ja, alltså. Verkligen. Han blir ju, det är väldigt populärkulturell författare får man lov att säga.
Det finns många drag skulle jag säga mellan den här The Shards och American Psycho.
Mm.
Det är liksom vi kanske ska berätta en outline om vad The Shards handlar om.
Mm.
Och det här är ju liksom, har du tänkt att läsa den och inte vill bli spoilad, så är det väl kanske typ nu som då får man lyssna på det här senare.
Mm.
Sen kommer inte jag, eller vi kommer liksom inte superspoila den.
Nej, men vi måste nästan spoila för att kunna göra en analys.
Exakt,
av boken.
Ja, vi måste det. Men vi kommer inte superspoila den kanske, men liksom, här är spoilervarningen.
Ja.
Spoilervarning.
Pip!
Beep, spoilervarning. Ja, okej. Okay. Men i alla fall, den här boken då, där följer vi en 17-årig person som är Bret Easton Ellis när han är 17. Mm. Men Bret Easton Ellis, författaren Bret Easton Ellis har ju bara hittat på en värld. Och vi följer då de här miljöerna som Bret Easton nästan alltid beskriver. Det är rikemansungar som går på den finaste skolan i Los Angeles, Buckley. Och de föräldrarna är iväg i Europa och de lever fritt och de turas om och fester i varandras hus. Och det är liksom inga vuxna inblandade. De vuxna som är på plats är alkisar eller knarkare och liksom bryr sig inte. Och i det här liksom, i den här fria världen så lever de här rika, snygga ungdomarna som knarkar, men de sköter skolan. De är liksom, det här är eliten, elitens barn som själva är elitpersoner. Liksom. Man tränar hårt och man är quarterback i ett lag, men man knarkar också och festar också. De flesta av dem har också toppbetyg med några undantag.
Och alla åker runt i sina egna bilar. Mm. För man får väl körkort där, eller kan få körkort när man är 16. Så ja, de är så jävla glada i att de har de här bilarna.
Och då har de liksom dyra, fina bilar. De har liksom
Porsche och BMW och
Mercedes och så vidare. Ja. Och sen så börjar det hända grejer runt omkring dem i LA. Mm. Det ryktas att det kanske är någon seriemördare på gång som kidnappa folk, torterar dem och gör
liksom, små konstverk av dem. Av deras kroppsdelar då.
Och huvudkaraktären Brett har liksom en sån extrem fascination av det här fallet. Mm. Och det är väldigt inspirerat av vad som hände med Manson-sekten och det här mordet på Sharon Tate. Och och han skriver också det, att det påminner. Det ligger liksom starkt i huvudet och då får vi följa den här personen under typ det sista skolåret på motsvarande gymnasiet med den här mordhistorien i bakgrunden. Det är väl en bra sammanfattning. Ja. Liksom.
Och det utspelar sig då
1981.
När jag föddes.
Jag ska bara gå in på vad jag känner när jag läser den här boken. Jag tycker att jag har en riktig läsupplevelse. Mm. Jag tycker det är spännande, jag blir meddragen, jag känner saker och jag är nyfiken på vad som händer härnäst. Mm. Den får in mig i den här boken. Mm. Men jag fattar inte riktigt varför. Mm. För att det här är alltså kitsch. Mm. Vi följer, jag vet inte vad Andreas tycker, vi har inte pratat om det här. Det här är första gången vi pratar om det. Men vi följer alltså liksom de här snygga skolungdomarna. Och Sarah, undrar om Sarah kommer, undrar om Tom kommer. Mm. Och Brett ska vara där och bla bla bla. Mm. Man följer det här 17-åriga dramat. Det är kitsch, det är ungdomsbok och det är nästan kitschigt vulgärt skulle jag säga. Mm. Så att egentligen på pappret så skulle jag tycka att det här är typ det sämsta jag läst i hela mitt liv. Men det gör jag ju inte. Mm. Jag tyckte att det var bra. Men det är ju, vad ska man säga, det är en fruktansvärd kuliss som han målar upp med de här personerna. Det är, du vet, det finns ju sån typ tantsnusklitteratur. Ja. Det är typ det. Ja. Det är liksom tantsnusklitteratur med kåta ungdomar. Ja. Det här är liksom riktigt stört.
Men det är också Melrose Place och Beverly Hills, de här serierna. Jag kommer ihåg, jag såg ju en del på dem när jag var liten, när min syster bodde hemma fortfarande. Så här, jag kanske såg flera, många, många timmar av de här jävla serierna. Och det är ju alltid att sitta på något café eller något och snacka om Brandon, han var inte där.
Brenda, undrar vad Brenda kommer göra nu.
Ja, och liksom bara så här hjärndött snack som jag uppfattar det som. Och det är jävligt mycket sånt i boken. Och det är så här,
jag skulle säga att 400 av 600 sidor är det i boken.
Ja, jag tycker han kryssar lite. Jag tycker han kryssar mellan olika stilar. Och så det är liksom hans inre, när han beskriver sig själv och hans inre tankar och idéer, så är ju det ganska spännande. Ja. För han är ju han spelar ju en roll hela tiden. Så han har liksom återkommit till det. Ja, det här är en film, eller nu måste jag gå ur det. Nu måste jag spela den här rollen ordentligt. Så det är hela tiden referenser till att saker är en film eller ett spel eller liksom, och de här han känner sig mer eller mindre närvarande, det är statister och det blir ju liksom, det är ju ibland jävligt irriterande när de börjar tjata om saker som är så jävla ytliga, liksom som Homecoming Queen och sådär. De har ju något sånt i USA då de ska göra.
De rustar om typ den snyggaste killen, ja, och den snyggaste, ja, tjejen, och då är de
Homecoming Queen,
ja, och så, och då får de vara på en speciell grej i paraden,
ja,
och då
är liksom, ja,
och då blir och det finns Brett då, som är liksom mer en vanlig kille jämfört med vissa av de andra, han hakar ju på då det här finaste och snyggaste paret som är bäst och rikast, som är Tom och Sarah.
Mm.
Han hakar ju på dem liksom på ett ganska cyniskt vis, för att om han är kompis med dem, då är han alltid i centrum och är på de tuffa, då är han där alla vill vara, så han bara hakar på dem. Så han blir ju involverad i de här helt ointressanta ytliga grejerna som man bara föraktar. Där är ju också huvudkaraktären involverad i detta. Han vill att Sarah inte, hon ska inte störa ordningen, hon ska bara vara homecoming queen. Och det är väldigt svårt att känna med karaktären där. Alltså,
men det är ju komiskt.
Ja,
alltså.
Det är ju
fruktansvärt komiskt att han bryr sig så mycket om det här.
Ja, det är komiskt. Men det är ju också, det kräver ju rätt mycket av läsaren och leva sig in i det. Och Brett gör ju det här jävligt snyggt liksom, att huvudkaraktären i grund och botten, nu får du säga om du håller med mig eller inte, men i grund och botten så tycker jag att huvudkaraktären är ett empatilöst jävla svin liksom. Men det som Brett gör är att han skriver alltid den här karaktären så han närmar sig ytan, så det finns hopp om någon slags mänsklighet. Så man liksom tänker, ja, men han kanske inte är så här jävla dum i huvudet. Han liksom närmar sig ytan för mänsklighet. Men så liksom, så fort han är nära där, så liksom faller den här karaktären tillbaks och bara är ett jävla as liksom. På alla tänkbara sätt. Ett nihilistiskt, narcissistiskt jävla svin som skiter i alla, som torterar sin tjej, alltså psykologiskt, som bara positionerar sig. Hans tjej,
en narcissist.
Ja, Brett till exempel då. Brett är den här karaktären, påhittade Brett. Han är ihop med en tjej för att, som också är populär för att det ska se bra ut. Men han är ju homosexuell liksom. Så att typ, han får inte ut så mycket av henne.
Nej, verkligen inte.
Så då har han liksom, då har han olika boys vid sidan som han knulla med. Och så ljuger han för henne hela tiden att han skriver på sin bok. Vad gjorde du i helgen? Jag skriver på min bok. och det är så sad liksom. Och det är så jävla sorgligt.
Ja, det är lite sorgligt. För relationerna han har med de här killarna är ju så jävla bara tomma och känslolösa.
Men jag vet inte vad du tycker om det, men jag tycker ju att det är också krävande att läsa homosexuella sexscener.
Ja.
Jag vet inte om Brett liksom... Jag vet inte om Brett tycker att det är finare än vad jag gör. Men jag typ är inte... Jag liksom tycker inte det är så romantiskt och vackert att läsa att det rinner sperma mellan skinkorna på någon. Jag känner så här liksom... no homo liksom. Ja. Alltså, det är...
Man har tvingat in dig i den... bögeriets
väg. Ja, men det här är en otroligt bögig bok. Ursäkta mig, men det är liksom den mest bögiga boken jag har läst i hela mitt liv.
Det är fruktansvärt bögig.
Och det finns en ambivalens, för att vissa saker liksom vissa saker då, men okej, okay, om två män så här bryr sig om varandra. Ja, fint. Mm. Det fattar man.
Mm.
Men om de bara har så här utnyttja varandra och för sex, mm, där det bara är liksom, det finns inget riktigt där, det är bara att alla utnyttjar varandra, mm, plus att det är liksom homosexuellt.
Mm.
Det är inte charmigt liksom. Och jag vet inte vad Brett är där som författare, eftersom att han själv är bi.
Mm.
Så jag vet liksom inte, du vet, han beskriver hur fin någon av de här pojkarna är och liksom hur hans kropp är och sådana grejer.
Mm.
Och då sitter jag där och bara jag vet inte liksom, jag vet inte hur jag ska tolka det. Alltså det här, jag vandrar på en väldigt fin tråd här. För att jag beskriver inte homofobi. Jag beskriver min okunskap och ointresse och att inte jag fattar riktigt vad det här är. Liksom. Jag vet inte om du har några tankar där kring de här beskrivningarna. Liksom.
Ja, men det är ju jävligt pornografiska skildringar. Det är ju liksom väldigt lite sensualism och eller vad. Det kanske är lite, men det är även skildringarna av, det är ganska många skildringar av sex med den här tjejen han har också.
Ja.
Men han är ju inte lika kåt på henne som på de här.
De scenerna är ju nästan ännu värre. När han tvångsknullar med sin tjej. Och så får han tänka på någon av sina gay lovers bara för att ens få upp kuken liksom. Det är så jävla grovt.
Ja, men det är mycket, han skriver ju jävligt ohämmat om det här. Det är många andra som har sagt det. Ja, det här är en fruktansvärt bögig bok, minst sagt. Det är det ju då. Men han hade tydligen berättat i en intervju så här, vaknat upp på morgnarna så där varje gång när han, eller inte varje dag men väldigt ofta så här hade han vaknat upp och enligt hans pojkvän då sagt it's too gay liksom då, att han, så han har nog själv tampats med hur bögig den här boken egentligen skulle vara då.
Ja. Men det
finns, kan ju begränsa antalet läsare.
Ja,
också,
men det finns en parallell här för att heterosexuellt sex är också vulgärt. Alltså liksom det blir liksom beskrivningar av sex överhuvudtaget är liksom weird.
Mm.
Och sen så här då så lägger man på lite, för då är det homosexuellt sex.
Mm.
Och så är det minderåriga också.
Mm.
Och liksom, och fantasierna.
Alla blir 17 då.
Ja, precis. Liksom. Ja, de är, det är ju i och för sig enligt svensk lag kosher.
Kosher, väl, men det är ju ändå lite utmanande kan man ju säga att det är.
Ja, men om man tolkar de scenerna som vulgära och perversa, eller om man tolkar det som att det är sexigt liksom. För att många grejer han har med, de är ju uppenbart bara, det är inte till för att det ska vara sensuellt.
Mm.
Till exempel, jag tror att det är med typ 15 gånger i den boken att han vaknar med någon erektion eller någonting.
Mm. Mm.
Och så här ja men liksom typ, det är ju inte en sexscener, det är typ runkscener om vi ska vara helt ärliga.
Mm.
Och det måste ju Brett själv liksom, intentionen med det är ju inte att det ska vara sensuellt. Det kan jag inte tänka mig.
Nej, men han vill väl etablera hur att det här var ju innan AIDS.
Ja, just det.
Han har beskrivit det också, för sedan på riktigt så började han på ett college efteråt, efter att han har gått på det här i LA då. Och där var det ju, där hade han bland annat en kursare som hette Donna Tart, som skrev en bok som jag inte har läst, men Den hemliga historien. Som blev jävligt stort. Men hur som helst, där var det ju liksom, man skulle ju vara bisexuell där.
Mm.
Så det var jävla mycket knullande och knarkande även där. Och han beskriver ju, den här tiden var ju jävligt mycket knullande och knarkande uppenbarligen då. Så det kanske var så helt enkelt.
Ja.
Jag antar att det finns en sannings...
är det så att Brett växt upp som en sån här rik person? Är inte han, om jag kommer ihåg från White, han var väl mer eller mindre vanlig radhus-Svensson, eller? Han har ju fan inte växt upp i den här extrema rika miljön. Det här är ju bara fantasier, eller hur?
Nej, han har gått på den skolan.
Gjorde han det?
Ja.
Okej.
Okay, Så den skolan han beskriver har han gått på.
Okej, ja.
Men sedan tror jag att han var kanske en medelklass... Nästan. Nej, men hans farsa sålde liksom... fastigheter och sånt.
Okay, så då var han ju rik.
Sedan så hans farsa dog med liksom sådär 10 miljoner dollar i skulder och sånt. Så det, han kanske inte var så jävla skicklig
upp
på det här.
Som en sol och ner som en pannkaka, som man säger.
Precis.
Vad tyckte du om referenserna till populärkultur och märkeskläder och sådana saker i den här boken?
Det var ju inte för mycket. I American Psycho så är det ju en grej verkligen att han bryr sig om exakt, liksom, där är det ju också så här ganska detaljerat, hon hade det och det och det och det. Men här tycker jag inte det är så jävla mycket sånt, utan här tycker jag bara det passar in för att beskriva 80-talet, etablera miljön liksom. Ja, det är den bilen.
Låttexter med, det tycker jag är bra, för då kan man lyfta grejer därifrån.
Ja, men inte för mycket låttexter. Det är liksom, det är bara en rad ibland.
Jag har en tanke som jag hade när jag läste det, och om jag är helt ärlig, det som jag har tänkt på några dagar efter att ha läst det här. Och det är att amerikaner, de är mycket mer vulgära än vad vi är i Europa. Att den här 17-åriga amerikanen tycker att det är jättefint med typ en polosportskjorta och typ Wayfarers. Och det är liksom inte... Det är någon som simulerar smak. Det är någon som det är en simulants idéer. Det är inte liksom... det är en otroligt låg nivå. Om det här istället hade varit privatskolepersoner i England eller Frankrike, så är det liksom inte... Det, vadå? Så det är med flera gånger så här en Gucci-ryggsäck liksom. Det är ungefär som att för en amerikan så är det här den goda smaken. Men det är egentligen bara patetiskt och vulgärt. Det är inte, de har inte bra smak.
Men de har ju inte klass och stil.
De har ingen klass. Och de här jävla skjortorna liksom, alltså det är ju... Jag personligen är liksom lite av en bonlurk. Jag har en polosportskjorta liksom. Jag är inte cool. Jag är vulgär. Alltså det är det här va. Att det är så jävla och jag tänkte också på American Psycho, det här med liksom fascinationen för visitkort och sånt. Det är liksom en tonårings syn på liksom den goda smaken. Det är en tonårings syn på den goda typografin. Det är liksom inte en vuxen finsmakares värld. Det här är en barns vulgära värld. Det är min tanke kring det.
Jag tänker lite på Bret Easton Ellis som en evig ungdom på sätt och vis. Liksom, han har ju inte egna barn och familj och ett vettigt... Han har ju liksom, han beskriver också det liksom, det är bra att vara gay för man behöver inte gifta sig och liksom, man behöver inte vara med i det militära. Han är ju, jag tror han är jävligt ytlig, omogen på riktigt om jag ska vara helt ärlig.
Men ja, kan han vara lite, du vet, ibland får man ju känslan av att och nu, det här är en diss till alla författare som finns, men liksom många som skriver överhuvudtaget, de är ju väldigt mycket på sin egen kammare liksom. Och då blir det blir ju alltid miljön eller det de beskriver eller idéerna är ju nästan alltid så här lite frånvarande liksom, oavsett vad det är. Det kan vara någon som skriver liksom något i någon vanlig dagstidning, eller det kan vara liksom det kan vara fucking Göran Greider liksom. Jag tror att Göran Greider träffar för lite vanliga riktiga knegare. Alltså det är något där också som skaver, va, eller hur? Vad är det där? Vad liksom Den här karaktären i boken speglar ju Brett på många sätt, även fast det är ju inte Brett Easton Ellis liksom. Det är inte hans uppväxt, men den speglar mycket det liksom, att det är fantasier. Det är hela tiden. Han fantiserar om andras relationer, han fantiserar om olika statussymboler, han fantiserar, och det speglar ju författaren, för det är precis det författaren gör när han skriver detta. Det är ju liksom det är en virtuell symbolvärld med massa varumärken och låtar och liksom känslor och det är en konceptuell värld.
Ja, och en fetischistisk värld, liksom, saker är fetischer och andra människor är liksom. Nej, men han beskriver ju, det är ju, det finns ju drag av nästan sociopati eller i den här jag analyserade väldigt länge varför jag rev sönder American Psycho. Och så har jag funderat på att det kan ha funnits väldigt många olika anledningar till det. Att jag identifierade mig väldigt mycket med karaktären i boken Patrick Bateman ändå. Ja. Och att det var ju jävligt genant.
Men tonårskillar är ju sådana. De tänker ju såhär bara, ska jag sköta mig i skolan? Ska jag sköta mig i skolan? Var ligger det i hierarkin jämfört med att ha en ny cool jacka?
Mm.
Ny cool jacka eller nya dojer är typ nummer 1, 2 och 3 och 4. Och sen någonstans längre ner kommer ju sådana här saker som liksom de viktiga grejerna att göra. Liksom. Alltså, det är ju samma med så här halvfattiga personer. Då är det viktigt, tänker de på mycket vilken bil de har. Och så kanske man bor i nästan i misär. Man bor typ 6 personer i samma lägenhet. Men man har fan med den där jävla bilen liksom. Det är nu är ju han väldigt framgångsrik, Brett Easton Ellis, men han beskriver ju det väldigt bra liksom. Det här är ju en 17-årings hjärna vi är inne i.
Ja, han beskriver ju väldigt vad ska man säga, statushierarkier väldigt mycket som han förhåller sig till, och eller som karaktärerna förhåller sig till jävligt mycket och jag tänkte på.
Ja, men det finns ju en solklar grej också, tror jag. Du vet det här, att han är ju lite som en arkeolog här, tror jag, Brett. Att han försöker gå tillbaks, för de här personerna han beskriver, det är ju de som är makthavarna nu. Och så han försöker ju också, han är ju kulturell arkeolog här. Typ, man skulle ju kunna tolka det också som så här, bara, var kommer till exempel woke-idéer ifrån? Det är de här personerna. Det är de nu som är chefer i Hollywood. De här rika ungdomarna. Var kommer det ifrån? Vad står de för?
Ja, det är ju inte, men samtidigt beskriver han ju, samtidigt säger han att generation X, hans generation då, är då att de är de mest konservativa.
Ja.
Så han skulle nog säga att det är vår generation som är de här woke-människorna. Och det tror jag stämmer ganska bra.
Ja, det är ju såklart en övergeneralisering, men ja, av rena analytiska skäl så kan vi väl ställa upp på det nu då. Men visst, men samtidigt, Kathleen Kennedy, när hon förstör...
Han är ju nästan 60 år nu.
Ja, men Kathleen Kennedy, när hon är ju en av dem som är makthavare som förstör Star Wars med massa woke shit. Hon är ju en solklar Gen X, eller?
Ja, det är hon ju.
Ja, alltså, fattar du vad jag menar? Det är,
men frågan är om det... Alltså, hon har inte lärt sig de här bullshit-grejerna på universiteten som dagens ungdomar har lärt sig. Men hon kan vara så jävla opportunistisk däremot att hon bara... Ja, men det är klart, Nancy, vi måste ha in det och mer...
James Cameron håller ju också på med shit.
Ja.
Också, men visst, fotsoldaterna är ju millennials. Absolut.
Ja, absolut. Ja.
Men då är det ju ändå, då är det ju liksom, ja, det är klart, de flesta cheferna och så vidare i Hollywood nu när det väl händer grejer, de är ju 40-årsåldern. Så att jag menar, då är det ju, då är ju de för gamla för det. Ja. Då är ju Brett för gammal för det. Liksom. Ja. Ja, visst. Ja. Ja, men det kanske ligger någonting i det.
Det finns ju mycket, eller jag ska inte säga att han är ju en stor samhällskritiker på något sätt egentligen, Brett Easton Ellis.
Nej,
han är för mycket av nihilist för det. Mm. Han fick ju, när American Psycho kom ut, så feministerna hatade ju den boken. Det var mest, men han liksom, nej men det här är ju egentligen en feministisk bok, för jag beskriver ju det här svinet liksom. Ja, men det är liksom, ja men du tycker ju om det här liksom. Mm. Inte att han tycker om att mörda folk, men det är liksom, han är inte, även i Lunar Park så fanns det väl lite sådär, bara liksom små frön av slags kritik eller slags, det är inte speciellt bra satir, utan det är liksom, men han beskriver det här, vilket jag tror är jävligt sant i den klassen i Los Angeles och kanske även New York och sådär, liksom alla barnen går verkligen på psykofarmaka.
Mm.
De liksom och får ADHD diagnosen, han kom ju 2005 då, han beskriver det, han liksom, barnen har verkligen småflickorna kläs nästan som små prostituerade och sådär, och liksom och det här tror jag inte är sant, men då är det hans 6-åriga styvdotter får läsa Flugornas herre i skolan, så här, det tror jag bara
det, ja, det är bara klart, hittat på det,
men det är liksom även föräldrarna går naturligtvis på psykofarmaka. I The Shards så är det också jävligt mycket droger. Mm. Föräldrarna knaprar ju ordentligt. Och han tar Valium hela tiden. Mm. Så det är liksom... Ja. Gjorde de det? Det kanske gjorde, man gjorde som 17-åring då. Valium och liksom kokain, en lina kokain, ja. lite Valium. Och så liksom.
Men det här är ju, den här miljön i Hollywood är ju liksom... Det är ju Sodom och Gomorra liksom.
Ja, det är
alltså
det.
Alltså det är, ja. Tänk dig det, att det är det mest liksom, vad ska man säga, den här kreativa överklassen i Hollywood som är liksom, vad ska man kalla det för, så här filmproducenter och så vidare. Det är ju verkligen den miljön är ju fan så långt ifrån allting man kan tänka sig liksom.
Ja, det alltså, det
är inte det liksom. Nej. Och jag tror att mycket... Jag tror att mycket stämmer, men jag tror också att han överdriver, men jag tror mycket stämmer.
Mm.
Och den miljöbeskrivningen som han gör, även fast inte han är politisk, så blir ju, här ser vi ju vilket helvete det är, den här världen.
Mm.
För du lockas in av fläden. Åh, de är rika, de här rika ungdomarna. Du lockas in som läsare också.
Mm.
Liksom, det är precis som kändisar. Ja, men de är vackra liksom. Julia Roberts fucking leende.
Mm.
Och så är det så här, men innanför den fasaden så är det så här, pundiga föräldrar och managers som någon måste knulla med dem för att få vara med i en film, och allting är bara så jävla dåligt bakom det liksom.
Det är jävla sunkigt.
Ja, det är så sjukt sunkigt. Ja, kändisvärlden är assunkig liksom. Det är bara kass. Och det kanske inte är Bretts poäng att göra något samhällskritiskt där, men det blir ju det ändå.
Ja, ja visst.
Alltså,
de är,
man har ju en roll som läsare liksom.
Ja, visst. Just att de är så fruktansvärt ytliga.
Ja.
Det finns ingen kultur.
De vuxna
liksom
är också fruktansvärda i den här boken.
Ja.
Det finns ju inte, det finns nästan inte en enda karaktär i den här boken som man tycker om särskilt mycket.
Nej.
Kanske han Tom. Men det är så taskigt, för Tom verkar vara en ganska schysst och duktig person som vill ha hyfsad ordning och reda.
Mm.
Så här, han dricker sig inte så himla full, han verkar inte knarka, han verkar sköta sitt.
Mm.
Och han blir ju hånad av de här andra barnen bara för att de tycker liksom att han är lite småpuckad.
Mm.
Men han är ju typ, han är ju den enda
som... Han är ju en reko person.
Ja, exakt, han är ju verkligen en reko person. Han är liksom en ganska bra person i den här hemska världen. Och han ger dem sig på liksom. Mm. Att han är, så här, han, han är inte intressant liksom. Han har inga balla idéer eller liksom
så. Han är inte intellektuell eller jag ändå säger något annat, men det är liksom att
han vill ha typ ett stabilt bra förhållande och han idrottar och är typ en skötsam person. Ja. Och han är
och får liksom rätt bra betyg ändå. Ja,
han är deras bad guy liksom. Ja. Det är ju jävligt sjukt egentligen. Ja. Han råkar ju illa ut i den här jävla boken också.
Ja. Ja. Det finns ju han talar väldigt mycket om huvudkaraktärens ideal är numbness. Alltså en slags okänslighet.
Ja.
Avdomnadhet. Så han vill bli mer och mer numb.
Mm.
Lite som, vad heter hon? Clara eller Sarah eller någonting. Är jämligt snygga tjejen som är ihop med Tom. Han tycker att hon är så fantastisk. Han är inte tänd på henne egentligen. Utan han tycker hon är fantastisk för hon är så blank. Liksom. Mm. Hon har liksom inte... Hon är cool och liksom uttrycker en slags emotionell köld eller vad man ska säga. Så det är liksom han söker det. Han beskriver det som Ellis har beskrivit det som sin guiding aesthetics, liksom den här numbness. Mm. Så liksom det, han vill att även den här boken han skriver i som han skriver i boken då, han håller på med den här, det som blir
Less than Zero.
Less than Zero, där vill han också att det ska vara numbness och sådär. Och det finns ju en del hos Bret Easton Ellis, antar jag, den här. Det är inte mycket liksom känsla i det han skriver. Men den här tycker jag, fan det här är nog något av det bästa jag läst av Ellis.
För jag tycker han lämnar
det här. Dels tycker jag, det är klart det är mycket som till slut då inte blir realistiskt och sådär. Det är ju liksom, för det är over the top mycket. Men jag tycker det är genuint spännande hela tiden. Och så tycker jag att han inte håller på och fjantar runt för mycket med det här. Att beskriva varumärken. Det liksom ligger på en bra nivå. Musiken ligger också på en bra... Alltså att han nämner vilken musik de liksom har. Det ligger också på en vettig nivå. Liksom.
Ja, det målar ju upp en bild där man drömmer sig bort som läsare till 1981. Och man hör de här låtarna och ser de här grejerna.
Man förstår deras eskapism.
Han nämner Wayfarers och den här jävla Gucci-väskan alldeles för många gånger.
Ja, det kanske
är. Det är lite tjatigt. Men annars, jag tycker det... Jag skulle säga att det känns som att det här är ju en mycket mer mogen författare som skriver det.
Det tycker jag verkligen.
Det är liksom... Den har många djup i sig. Jag tänker på till exempel det här att han lämnar ju massa små kaksmulspår, eller vad säger man? Han lämnar massa smulor i boken så att du kan börja liksom lista ut vart det är på väg.
Mm.
Och du kan också lista ut, för att Brett, han får en kommentar från någon av de andra och då är hans kommentar så här: Brett, När du pratar med mig, Brett, så är det som att du bara pratar med dig själv. Och då börjar han tänka på det som fan. Vad menar han med det? Liksom? Det fastnade han. Han tänker mycket på det. Vad fan menar han med det? Han tog åt sig av det. Liksom. Och det är ju... Det här kan man tolka på många sätt. Men här är min tolkning. Att min tolkning är att det här är en kommentar som berör både läsaren, Bret Easton som författare och karaktärerna i boken.
Mm.
Att det här handlar om, också om att han hintar oss om att du kan inte lita på vad du läser här. Liksom.
Mm. Mm.
Att det kanske inte är ens säkert att den här andra pojken som han pratar med finns.
Mm. Mm.
Utan det kan vara så till och med att när Bret får den kommentaren så pratar han med sig själv. Faktiskt med sig själv.
Mm.
Och den typen av grejer som leder oss in i liksom en mer och mer surrealistisk tolkning av boken ju längre man läser. Det tycker jag är... det är där det lyfter. Det är där det här blir skickligt. Skulle jag säga. Alltså det, för då finns det mycket att tänka på. Det finns inget riktigt färdigt svar utan det du gör med dina tankar när du läser det här. Det liksom, det lämnade... När jag var klar med boken så kände jag mig ganska illamående av den här boken. Mm-hmm. För att den var liksom inte, den lämnade liksom ett öppet sår. Jag var inte färdig. Den är inte, det är ungefär som den kritiken ibland som Trier har fått.
Mm.
Att Triers filmer öppnar bara upp massa sår och elände. Men han hjälper inte den som ser filmen och komma tillbaks till liksom något verklighet. Och han hjälper
inte den
som...
Nej, han är inte Hollywood.
Nej, precis. Mm. Och här är Brett också, att han liksom... Han håller inte dig i handen när han lämnar dig.
Mm.
När den här boken är klar. Då är du... Om du inte är en psykopat och fortfarande känner någonting, så lämnar han det här. Och det var några dagar när det var liksom... när alla de här sakerna måste knytas ihop för mig som läsare. Liksom.
Mm.
Och det är ett jävligt fint betyg. Liksom. Mm. Mm. Alltså att jag jämför honom med Trier. Det är ett jävligt fint betyg.
Mm. Ja, det är det ju.
Eller hur?
Ja. Det är... Nej, men alltså, jag tycker ju... jag tycker verkligen att han är en av de mest intressanta amerikanska författarna. Jag läste lite i en bok där de nämnde en massa andra författare. Vad heter han? Don DeLillo och liksom Copeland eller någonting. Finns det någon som heter, va, som har skrivit mycket om? Han är väl också någon slags Generation X.
Ingen... Ja, men det är ju han som har de här dumma idéerna att hela den amerikanska kulturen är som ett varuhus.
Ja, ja, precis.
Det är bara så här bullshit. Baudrillard, det är så jävla pseudointellektuell tanke. Liksom.
Men sådana... Bret Easton Ellis är ju inte en intellektuell på det sättet. Han håller inte på med sådana saker. Jag tror inte han håller på och tänker att det här är liksom Baudrillard. Han är mer enkel i sitt tänkande på något sätt. Och det blir ändå... Fast djup komplex som människa naturligtvis. Mm. Men det blir ändå... Så jag tycker inte han är... Jag tycker aldrig han är pretentiös på det dåliga. Eller liksom pseudointellektuell. Jag tycker aldrig han hamnar där. Nej. Som många andra då, amerikanska författare som liksom... utan det är liksom... Han liksom är den här... Han är lite en shit kid som skriver böcker där han... tillåter sig själv att balla ur jävligt mycket. Lunar Park är ju helt bizarr. Där känner man också det här är eventuellt jävligt mycket kokain som har involverats i den också, för det är någon jävla docka som får klor och grejer. Och...
Men i The Shard så säger han ju också liksom att en författare, säger han.
Mm.
Skillnaden mellan en författare och någon som inte är det, det är liksom att författaren väljer vilken värld han lever i. Eller någonting sånt. Mm. Det står ju i The Shard. Att författaren bygger fantasier och lever i dem.
Ja.
Och det är också en så här, du vet, ett litet kaksmulespår. Det här med liksom, den mer surrealistiska tolkningen och känslan. Mm. Liksom. Att dels då, flera nivåer. Liksom att Brett de facto hittar på boken.
Hittar på, ljuger och beskriver att han även som 17-årig på riktigt ljög och hittade på saker, överdriver liksom. Så liksom, för att inte bli uttråkad av tillvaron så hittar han på det. Men det kanske är den här Michael som är den här traveler eller vad fan
The är trawler.
Det? Trawler heter mördaren, det. Ja, trawler. Ja. Och liksom det här bara, men det är, han bara det är pajar allt.
Men du Andreas, det är värre än så. Det kan ju vara att den här karaktären bara hittar på hela den här jävla mordhistorien.
För att
i den här...
Det är ingen annan som talar om det här. Just det är, han tycker det är konstigt. Varför talar de? Varför? Ja, och det kan ju vara en indikation då på att det äger inte rum där. Nej. Det är liksom,
alltså för att han börjar snacka om att men de skriver ju inte om det här. Och de skriver inte om The Trawler och... Mm. Och också det finns en sån paranoid idé liksom att det här är The Trawler, men de skriver inte om det i LA Times för att det är för känsligt och det här är ju precis det som händer i huvudet när den här författarpersonen börjar i sin tristess, i sin valium och bara i den här meningslösheten. Det är ju liksom ett praktexempel på den typen av fantasi. Det kanske har skett mord i de här husen och du vet, så försvinner någons djur. Men det är the trawler som har som tar husdjur innan och bara, det här är vi inne i. Du kan inte lita på berättaren i den här boken alls. Det är liksom det är ju inte meningen att man ska läsa den här straight, tror jag egentligen.
Nej.
Eller hur?
Nej.
Utan man ska läsa den, jag vet inte.
Ja, men du sa ju att det var kitsch.
Ja, men det är, ja.
Det är ju någon,
till ytan är det
ju Till ytan är det ju någon konstig kitsch, ja.
Fruktansvärd kitsch är det till ytan. Som är nästan... nu har Debbie fått sin nya häst och den heter Spirit och vi är och tittar på hästen. Alltså det här är ju ironisk kitsch liksom.
Visst.
Jag ser ju det här, om man ser det, om det hade blivit en film, jag ser ju de här scenerna liksom med vackra hästar och de här vackra människorna och liksom, det är så jävla kitschigt.
Ja, det är väldigt mycket slags bilåkarporr också. Ja. Man åker bil med sina Wayfarers och lyssnar på musiken och ska med den låten där och så kör man upp och så det är jävligt mycket sådana grejer. Jag tyckte den fan blev bättre och bättre också. Eller jag kom in i den så där och kunde inte sluta läsa riktigt. Så och jag tyckte det ändå, även om den är over the top när det gäller där det här det är ju lite, ja, det är lite Stephen King ibland och det är liksom lite Lunar Park var ju en ren hommage till Stephen King, så han är ju jävligt influerad av den typen av av litteratur då.
Men har han, för att Stephen King är ju jag har ju aldrig tyckt om Stephen King egentligen. Jag tycker det är ganska tråkigt.
Liksom. Det är tråkigt att läsa honom, för han blir så jävla tjötig, va? Ja. Han kan inte dra diskussion.
Ska hålla på och beskriva massa shit. Liksom.
Som är helt meningslöst.
Ja. Då måste man, om man tycker om Stephen Kings när Stephen King målar upp saker och miljöer. Om man tycker om det, då tror jag man tycker om Stephen King.
Ja,
om man inte tycker om det, då blir det jävligt tråkigt.
Ja, då orkar man inte läsa det.
Det är inte så cerebrala böcker om det ska vara sådana. Liksom. Nej. Men Brett är en ytlig person. Tror jag. Så för Brett så är det också det här konceptet att tycka om Stephen King. Det är det går Brett igång på. Eller?
Ja, visst.
Alltså han gillar att säga till folk att Stephen King är bäst.
Ja, visst. Det är
ett koncept liksom. Ja. Det är ju bara nästan koncept allting liksom. De har inga värderingar överhuvudtaget. Det är liksom det finns inga hjältar och det finns nästan ingen. Det finns varken hjältar eller offer. Det finns liksom ingen... Det här passar inte in i vanlig drama. Liksom.
Men han är bra på att bygga estetiska världar ändå, Brett. Liksom. Och så gillar man det, de här sjuka världarna. Och liksom, det perversa och våldet. Så det liksom, då trivs man ju med att läsa Ellis.
Ja. Hade den här boken fungerat utan den här backdropen med den här mordhistorien och det? Liksom?
Ja, men den hade väl inte gjort det, för man vill ju att den här karaktären ska bli mer unhinged eller liksom... Jag småskrattade de sista sidorna. Man behöver inte spoila exakt vad som händer.
Nej, jag menar att vi behöver inte ha en deep spoiler.
Nej, men precis. Nej. Inte deep spoiler. Men jag tyckte det var så att han bara, det är liksom så det blir väldigt komiskt på något sätt. Ja. Jag tyckte det var väldigt roligt att det här att han går all in i att han är så fuckad, den här huvudpersonen.
Men han också, det är lite oklart, vi kan säga som så här, det är lite oklart vad som händer i slutet.
Ja.
Men det liksom är ju ett stort trauma för de här ungdomarna i slutet, så kan jag uttrycka mig. Och karaktärens egna mänskliga utveckling på grund av det här traumat är typ nil. Och den här personen bara, okej, då är det jobbigt att vara i den här miljön. Då drar jag. Hej då. Det är ungefär, eller hur? Det är liksom ingen... det är ingen sådär... för att en vanlig person då kan man tänka sig bara, jag tänker ofta tillbaks på det här hemska som hände. Men hans är mer sådär att ja, men den ungdomstiden var redan förstörd och jag drog. Och, nu sitter
och det var
jag,
ju inte mitt fel.
Nej, och nu sitter jag och signar böcker i New York. Hejdå! Det är jävligt, det är ju... Det är ju comedy, va? Eller?
Ja, det är ju comedy. Ja. Det är ju djup, svår ironi på något sätt. Ja. En del kanske inte... Ja, nej, men man fattar det ju förhoppningsvis. Men det är ju liksom, det är väldigt... Det är jävligt... han är en rolig person, helt enkelt.
Men jag tror Bret Easton Ellis som författaren Bret Easton Ellis.
Mm.
Jag tror att han är liksom en weird... jag tror att han är ett jävla weirdo.
Mm.
Och typ han vet inte riktigt vad han håller på med.
Mm.
Alltid.
Mm.
Men han är så jävla weird.
Mm.
Så att det blir liksom bra.
Mm.
Men han har också perversa fantasier. Och han har det, alla de här sakerna som är med i böckerna finns ju i honom.
Ja, visst.
Men han Bret Easton Ellis är ju inte ond. Utan nej, Bret Easton Ellis är ju bara ett freak. Liksom.
Ja.
Och det är det vi läser. Det är kanske därför jag tycker om det så himla mycket, tänker jag. Liksom. Att jag kan identifiera mig väldigt mycket med den här outsider-karaktären. Jag har alltid själv känt mig som en outsider.
Mm.
Jag gillar det. Liksom. Jag vet, har du läst andra recensioner av den här boken?
Nej, jag har läst väldigt lite om den. För jag tänker, nej, jag vill inte läsa så mycket om den heller.
Nej.
Han brukar ju få, det brukar vara 50-50 säger han, att vissa tycker om det. Andra tycker det är skit. Men han säger också att han brukar få jävligt taskiga recensioner. Och det kanske han får, men det spelar ingen roll för honom, för folk läser ju honom ändå, va?
Ja, men ja, och samtidigt så här är det är ju precis som alla bra författare, att de kan ju bara skriva det de skriver. Alltså liksom,
visst.
Det är ju inte, Brett kan ju bara skriva sin weird shit, för att han är en weird jävel, och liksom det är som det är. Och det är kanske därför han blir bättre än ju äldre han blir. Att han inte längre har några pretensioner om att liksom vara vad han är som författare. Utan, eller liksom, det är en idé, det har jag ingen aning om. Om han har gjort det, om han har gjort den här boken på ett, om han har skrivit den här boken på ett helt genomtänkt sätt, då är den skitkonstig. Jag tror inte han har gjort det. Jag tror att han skriver och känner och fantiserar. Och så blir det vad det blir.
Mm.
Och sen så typ editerar han en del. Men jag tror inte att det här är... jag tror inte den här boken är liksom en så här sofistikerad, genomtänkt bok.
Ja, men det är ju jag tror han säger att den är det. Han säger på många ställen att den är det. Också i boken. Jag har haft den här idén till den här boken sedan jag var 17 år. Säger han ju i boken. Ja. Men jag har inte kunnat skriva om
det.
Jag
tror inte på honom.
Nej, jag tror egentligen inte heller.
Jag tror att han vill... Det är också ett koncept. Att han vill... När någon bara, fan vad konstigt det var den scenen där med visitkorten. Då vill han vara den personen som bara, ja, det tänkte jag ut på grund av bla 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 bla. Mm. Han vill vara den personen. Mm. Men jag tror inte han är det. Jag tror inte han har en jävla aning om hur det här kommer till. Jag tror att han är på det sättet en genuint kreativ person. Det här är komplimanger från min sida. Liksom.
Visst.
Han kan inte planera det här. Det tror jag att en sekund.
Nej, Lunar Park var ju så konstigt att liksom, han säger så här, men jag gör outlines jättenoga med outlines. Så där. Det är möjligt, men när man... Man kan väl säga att han, precis som många andra författare, han gör ett synopsis, men sedan så lägger man ju in det för att det ska vara kreativt arbete, så lägger man ju in saker i synopsis hela tiden som man kommer på nya idéer. Ja. Och liksom. Så då blir det ju någonting som är...
Alltså det är klart att han har någonting, om man sätter upp en struktur, bok på 600 sidor, så är det klart att det finns någon typ av struktur.
Ja, visst.
Men det är inte... Jag tror han, precis som många stora konstnärer, mer är liksom en slags automata som träffas av musan och så kommer det ut grejer. Mm. Han har ingen kontroll över den processen. Liksom. Mm. Det är ungefär det som jag tror att det är. Vad var det jag tänkte på? Okej, du har inte, jag har inte heller. Jag har hållit mig borta från allting som har med den här boken att göra. Bara för att gå in i detta rent. Mm. Liksom. Men nu har vi...
Jag såg lite intervjuer så med några samtal där man skriver. Ja.
Nej, men vi har ju hyllat honom det mesta. Så då ställer jag den här frågan till dig. Du får liksom, vad är sämst med den här boken? Du får ju liksom vara... det är också intressant.
Vad är sämst med den? Att det här är ren underhållning, tycker jag. Det är liksom inte... det är inte litteratur med... Det är inte europeisk litteratur. Det är inte litteratur med stort L. Nej. Men jag tror fan inte han bryr sig ett dugg om att ha den ambitionen. Han är inte intresserad av Nobelpris. Men det är också... strukturen är lite konstig i boken. Det blir liksom den kanske är lite, du talar om upprepningar ibland och liksom så ibland är man väl lite riktigt med fullt. Så jag vet inte, han är ju, jag tycker han är en råunderhållande författare, men han är ju ingen, han är ingen stor författare på det sättet.
Men han är
så viktig ändå. Det är liksom, det är liksom,
men han undersöker och skriver om ytlighet på ett ganska ytligt sätt.
Mm.
Och det är klart att inte det är för alla. Liksom. Alltså man måste, och det är samma med hans humor i det, är ju liksom att om man inte tycker att det är roligt, som Brett tycker är roligt, och Brett är ett freak.
Mm.
Man måste vara lite av ett freak själv. Ja. Så jag kan förstå om folk inte tycker om det här. Liksom.
Alltså, det är ju saker blir ju aldrig på riktigt. Alltså, nej, det är liksom, när han beskriver, ja, men då var jag ledsen. Och det är någon som simulerar de så här djupare emotionella situationer, kan man säga ibland. Liksom, för... Men det är också humor och det är ju roligt.
Ja.
Men det finns inte så jävla djupa tankegångar i det.
Karaktärerna ljuger hela tiden.
Mm.
Och han är också, och Brett när han skriver det är inte heller pålitlig.
Nej.
Och det är liksom inget...
Inget är pålitligt?
Nej, du kan liksom inte stödja dig på någonting. Mm. Du vet inte om det du har blivit matad med ens är liksom... Du vet inte vart du är någonstans.
Nej.
Det är ju väldigt, jag gillar ju det, för att då blir jag orolig. Och jag gillar ju att konsumera saker som gör mig orolig. Liksom.
Ja.
Men jag kan verkligen tänka mig att det är så här. Ja, men det är lite som ett trier. Liksom, att det finns en del likheter där. Att, jag fattar om folk inte... ska du titta på The House That Jack Built om du är småbarnsmamma?
Nej.
Nej, men du kanske inte ska göra det. Det blir helt fel.
Mm.
Det sätter fel saker i psyket. Liksom.
Jag gav ju den här boken till min syrra i födelsedagspresent. Mm. Jag tänker eventuellt att det kanske var dumt.
Nej, tror jag inte.
Nej. Den är ju jävligt rå.
Ja.
Men
hon tillhör ju verkligen de som har växt upp med Bret Easton Ellis.
Ja.
Så det tror jag är en ganska rolig läsning för henne.
Att hon vet. Hon
jobbar ju med text också.
Ja, liksom. Precis. Ja. Så, men det kan nog vara roligt. Ja. Men jag tänkte, som jag sa kort i början, jag tänkte, jag skrev en anteckning här. Jag vet inte om det finns något autentiskt vemod i amerikansk litteratur.
Nej.
Jag tror inte de är inte så bra på melankoli och vemod och den stämningen och känslan. Det känns alltid som, nu är det film här. Eller liksom, när de går in på vemod så börjar man höra musiken i bakgrunden.
Ja.
Så de är så influerade, tror jag, av filmmediet att de kan inte filtrera bort det riktigt, utan det, så nu kan jag inte se vad jag har skrivit, men det liksom vemodet absorberas av en typ av musik som är i deras huvuden. Liksom. också känslor ska vi hela tiden förankras i musik, att det kommer liksom i någon jävla låttext. Låttexter är ju ofta asbanala. Mm. Och han beskriver ju så här, I never, det liksom, han beskriver som då ska ha någon slags tyngd, men de har ju ingen tyngd.
Nej, men det är, ibland blir jag fascinerad för att folk tycker ju typ att Bruce Springsteen skriver så jävla bra texter. För mig är det bara helt dött liksom.
Är det det? Ja, eller?
Ja, men nästan liksom.
Ja.
Men det är klart att han gör det säkert eftersom han är så himla stor.
Ja.
Men jag tycker också det är så, här, så jävla amerikanskt liksom.
Ja.
Ja, fan, vad liksom, är det...
Ja, men The River, och det, alltså, det är ju ganska, det är ganska fina texter.
Okej, okay, jag har inte satt mig in i det. Men för mig är ju engelska språket mitt underhållningsspråk.
Mm.
Så när jag läser böcker på engelska, då hamnar ju jag i mitt underhållningsläge.
Ja.
Alltså, engelska för mig har ju alltid ett filter, både i film och i litteratur,
ja,
där jag är, nu blir jag underhållen.
Ja,
det är alltid ytligare för
man
mig.
Man kan inte se en science fiction-film på svenska, för det är liksom, svenskan är inte science fiction.
Nej.
Eller förstår du vad jag menar?
Precis, liksom, det är det, inte.
Det som etablerar det lekrummet, ja, eller vad man ska säga, är det engelska språket ofta.
Men jag tänkte ju på det nu, det här, jag tänkte ju på det när vi valde signaturmelodi när vi poddar, då vill jag välja någonting som hjälper lyssnaren att färdas till liksom en annan värld.
Mm.
Och det är det som händer i den. Det är liksom,
ja, just det. Ja.
Det är ju liksom när gudarna färdas,
ja,
i Wagner-opera som,
ja,
vi hör.
Ja.
Och det är liksom ett sammelsurium bara.
Ja.
Så för mig är ju den vignetten så här en del av det tänket. Att nu lämnar vi detta.
Ja.
Det är som hypnos. Liksom.
Ja,
nu lämnar vi detta. Nu är
nu
vi...
transporteras, ja, vi bort här till det här.
Nu behöver du inte tänka på att du måste handla 2 paket filmjölk till ungarna imorgon.
Mm.
För när du hör det här ljudet, då är du liksom i den magiska världen.
Mm.
Och jag tror på den idén. Och jag tror för att återanknyta till Brettley, i Easton Ellis, att det är det amerikanerna gör på det sättet, riktig fiction.
Ja.
Jag försöker inte, det är inget, det här är inte på riktigt.
Nej.
Alls.
Inte någonting är på
inte
riktigt.
Inte någonting.
Och så blir det hans användare av de här greppen som han har, stilgrepp kan man ju kalla det, med märken, deras pajiga dialoger, de här ungdomarna, det är ju också ledmotiv liksom, som bara forcerar in en i, och när han beskriver märken och, och liksom den.
Som du sa, de här bilscenerna, då sitter du och fläktar i håret,
ja, ett par
Wayfarers och den här vita skjortan.
Nu är jag i Hollywood, nu är jag liksom det är liksom...
Och det är en cab och det är varmt liksom så. Ja, men det där är ju sjukt intressant. Jag tror nästan, Andreas, att vi, innan vi blir långtråkiga liksom.
Alltså,
ja, precis. För jag tyckte att nu har vi ändå haft ett avsnitt här som är fullspäckat av bra och roliga läsidéer.
Mm.
Så jag vill inte...
Vi har inte spoilat för mycket.
Vi har inte spoilat... Nej, men som sagt, det var ingen deep spoiling.
Nej, det var ingen deep spoiling.
Nej. Sen tänkte jag också, om du hade något mer om recensionen innan jag går in på annat.
Nej, jag har inte läst många recensioner.
Nej, alltså våran recension nu.
Vår?
Du hade något mer om boken.
Nej, jag har... som sagt, så, som jag nämnde i början lite där, så tänker jag att... Alltså, han är ju ohämmat aggressiv, Ellis, i det han skriver, och det tycker jag är bra.
Mm.
Jag har inte funderat så mycket på det, men jag tänker att han sätter ord på aggression och vad det är. För det är ju jävligt mycket aggression i hans böcker, på olika sätt och vis.
Men han är ju säkert, nu blir jag lite tjuxbänkspsykologisk här.
Mm.
Men det känns ju verkligen som att Bret Easton Ellis är också, att mycket av hans aggression har att göra med att han är sånt jäkla freak liksom.
Mm. Han är en outsider.
Han är en outsider. Ja. Han är bisexuell, ja. Sexuellt avvikande. Mm. Han har konstiga fantasier. Det finns mycket aggression i det. För han kan inte hjälpa vem han är.
Mm.
Och han beskriver ofta den här normaliteten.
Han hatar woke. Han sa en grej. Liksom,
ja, precis. Han kan inte ens vara stereotyp bög.
Nej, precis. Utan han är liksom, jag älskar ju Morrissey. Alltså, jag älskar Morrissey. Men han älskar att folk hatar Morrissey. Det är ju det han älskar.
Precis.
Och så sa han också, nej men Stonewall, alltså Stonewall, det var ju när transorna började slåss med polisen där på 70-talet.
Ja.
Och det blev, nej, Stonewall pajade bögeriet, alltså the gay life. Bögeriet blev politiskt, va? Det blev bara, och han, jag tror han har en poäng i det. Ja. För det är liksom i 80-90 sedan det liksom homosexualiteten blir så förknippad med någon som med den här offerpolitiska idén då, så det är kan faktiskt, Brian är faktiskt en väldigt fin person och hans man och de har en hund och de ska gifta sig nu och det som han tycker var spännande är ju det perversa och att det är gränslöst och att det finns liksom.
Men han är inte bara, det är det här som är viktiga distinktionen, att Bret Easton Ellis är inte bara bögig, han är också ett pervo. Och det är det den här boken är. Den är inte bara bögig, den är också pervers. Att det är, eller hur? Två sakerna är inte samma sak.
Liksom. Nej, det är inte kompatibelt med att ha Brian och Ted och deras hund och fint möblerad våning och fina möbler.
Nej, för Brett är pervers också.
Ja, visst.
Och det är kanske lite tabu, men det är så. Och det är det Brett själv, det är liksom lite som jag tänker att nu är det ju inte så längre, men förr i tiden hade ju folk mer problem med avvikande sexualiteter.
Mm.
Men jag tror genuint att mycket av det som blir problematiskt för folk, det är kanske... Ja, men du vet, om man är homosexuell och så ska man prata på ett visst sätt och så ska man tycka på ett visst sätt och så ska man, folk reagera ganska illa på det.
Mm.
Alltså, för att det man tycker om är ju olika individer.
Ja, du menar stereotypen, homosexuella stereotypen.
Det är den ofta som är trubbel. Ja. Om man ska prata så här, så sitter folk, vanliga svennar, och tänker så här bara, vad fan pratar han så för?
Ja.
De tänker ju inte bara, de tänker ju inte så här, och jag tycker verkligen illa om honom för att han är homosexuell.
Nej.
Det är inte det man tänker. Man tänker, vad fan ska du prata på det sättet för?
Ogillar skarpt det som är inautentiskt.
Ja,
jag tror inte man kan beskriva det för sig själv. Man har aldrig gjort
precis.
Men man ogillar det som är en mask.
Ja, och då kan det ge homofobiska uttryck.
Ja,
men det är inte det som är kärnan i det.
Nej, liksom. det inautentiska är det.
För som jag känner då, att jag gillar ju Bret Easton Ellis. Djupt gillar jag Bret Easton Ellis.
Ja.
Och jag gillar honom, hans författarskap, och jag gillar hans outsiderroll och
hans,
de här grejerna.
Hans image gillar man också.
Jag
liksom.
Skiter i hans jävla läggning. Är du med? Jag bryr mig inte om den.
Nej.
Noll.
Nej.
Och det är så här, nu har jag fått ur mig det.
Du var inte en homofob.
Nej, jag har fått ur mig det. Han har botat min homofobi. Han har botat min homofobi. Nej, men det är...
också en grej som han säger på senare tid, och det tror jag inte han har kunnat erkänna tidigare. Så han sa i ett samtal i Nederländerna, så här, Patrick Bateman är nog den... Ja, det är nog den bögigaste karaktären jag skrivit.
Det är också så här, det är ju en pervers person. Eller hur?
Men Patrick Bateman, eller?
Ja, han är ju ett pervo.
Han är ju ett pervo.
Ja. Det är ju liksom inte samma sak som att vara ett homo.
Nej, precis. Nej.
Ja. Okej, men fan vad bra, Andreas. Jag vill bara nämna våran Substack snart, som man kan prenumerera på. Stopendalsundfelt.substack.com. Jag tänkte att vi lägger ut ett nytt avsnitt där idag.
Ja, det kan vi.
Är inte det smart? Så när det här släpps så finns det nytt innehåll där också.
Ja.
Och om man väljer att prenumerera så får man se allt innehåll.
Mm.
Om man inte prenumererar men bara listar sig, då får man se, jag tror ökar den tiden. Jag tror att man kan se typ 10 minuter av avsnitten.
Aha, okay, okay. Ja.
Jag tänkte det är väl lika bra att öka.
Om man bara prenumererar på den utan att betala.
Man behöver inte betala någonting. Nej. Och poängen är också att om man vill stödja oss för att vi ska producera grejer.
Så att vi har råd att köpa böcker
då,
och sådär.
Ja, då kan man prenumerera på Substack för den sakens skull.
Mm.
Sen får man innehåll där på köpet. Det liksom är, allting hänger ihop liksom.
Ja, och så kommer det hända lite andra grejer där.
Så då, om vi bara tigger pengar så känner vi oss som horor och det vill vi inte. Så då säger vi att då kan man lägga pengar med det där så får man någonting också.
Ja.
Så är det mindre horigt.
Ja, det är det.
Det är så jävla smart där. Jag har tänkt ut allt.
Great.
Ja. Jag har inget mer att tillägga.
Nej.
Ha en trevlig dag.
Ja, tack.
Hej.